i Yangtze-deltat och närheten av Shanghai så finns det 200 miljoner invånare.
Ja, ja, det är sådana siffror så att man har svårt att få grepp om hur stort egentligen det är.
Kina är redan, trots att det genomsnittligt egentligen är ett u-land, världens tredje största marknad för hushållsartiklar. Och den marknaden antas om 10 år vara 20 gånger större än den var för 10 år sedan. Vad denna ekonomiska utveckling på sikt betyder för Kinas politiska utveckling grubblar såväl makthavarna i Peking som omvärlden över. Erfarenheten från andra länder i Asien som Sydkorea, Filippinerna, Thailand och Taiwan är att det är denna medelklass som har råd att köpa dammsugare och färg-tv som är de första att vägra låta sig styras av diktaturer. Fortfarande tror kommunistpartiet att det kan klamra sig kvar vid makten så länge folk får det materiellt bättre. Om mönstret från grannländerna följs är det också det som till slut kan bli dess fall. Bengt Herner, Shanghai.
Över Shoris anklagelser om att det saknas fundamentala fri- och rättigheter i Kina, att han dunkade namnskylten i bordet, säger Shori till Svenska Dagbladet. Flera diplomater var upprörda över den kinesiske delegatens agerande.
Tennisspelaren Mats Wilander anklagas nu också för att ha använt cannabis. I en dom som offentliggjordes igår av en domstol i London framgår att Wilander inte bara hade kokain i kroppen när dopingprovet togs, skriver Aftonbladet. Mats Wilanders advokat är kritisk mot uppgifterna i domen om att Wilander skulle ha tagit cannabis och kallar det ett intrång i privatlivet. Advokaten hänvisar till att cannabis inte är förbjudet enligt Internationella tennisförbundets dopingregler.
Det är inte längre bara i storstädernas förorter som barn är drabbade av våld och vanvård. Socialtjänsten i Vänersborg får ta emot larm om barn som far illa var femte timme. Den bilden framträdde när socialtjänsten började föra statistik över antalet anmälningar som kom in till socialkontoret där Karin Strand Pellitz arbetar.
Det är ju många av de familjer som vi kommer i kontakt med när vi gör utredningar som har det väldigt trångt både ekonomiskt och det har de haft under en lång period. Och det sliter ju på så att säga, både relationer och på deras ork och förmåga att ta tag i barnens övriga liv då. Vi kommer att ha en förlorad generation väldigt snabbt av barn där vi har redan under förskolestadiet tappat dem.
Sa alltså den här socialsekreteraren i Vänersborg, Karin Strand Pellitz.
Konsumentombudsmannen förbereder domstolsprövning mot företag som ägnar sig åt vilseledande marknadsföring, skriver Dagens Nyheter. Det blir första gången som den nya skärpta marknadsföringslagen prövas av domstol. KO har enligt tidningen tröttnat på flagranta övertramp mot marknadsföringslagen och som exempel nämns utannonserade varor som inte finns i verkligheten och utförsäljningar som pågår under långa tider. Företagen riskerar böter på upp till 5 miljoner kronor för att ha vilselett konsumenterna i sin reklam.
I Norrbotten rullar länspolischefens bil olagligt på vägarna, skriver Piteå-tidningen. Bilen fick körförbud i januari, men trots det har den använts dagligen av en familjemedlem för resor mellan Piteå och Luleå.
Finsk polis gjorde i natt en razzia i motorcykelklubben Bandidos lokaler i Helsingfors. Poliserna letade efter skjutvapen och annat bevismaterial med anknytning till uppgörelser mellan motorcykelgäng. De hittade också en del skjutvapen. Det var utanför den här lokalen som två medlemmar av rivaliserande MC-gäng var inblandade i skottlossning för 3 veckor sedan. En av dem, Bandidos vicepresident, sårades så allvarligt att han avled i helgen.
Dåliga elledningar var orsaken till branden på ett diskotek på Filippinerna i förrgår där 151 ungdomar omkom, det uppger brandsäkerhetschefen. Diskoteket hade tagit in över 300 personer trots att myndigheterna hade godkänt maximalt 50 gäster i lokalen. Det fanns ingen synlig brandutgång och den enda dörren till lokalen öppnades inåt istället för utåt.
Brittiska forskare har kommit fram till att stenformationen Stonehenge är nästan 500 år äldre än vad man hittills har trott. Enligt de nya rönen uppfördes själva stenmonumentet mellan år 2550 och år 1600 f.Kr. Och ett dike kantat av en jordvall användes från omkring 3000 år f.Kr. Men fortfarande funderar forskarna över varför Stonehenge övergavs 1600 f.Kr. Och varför stenformationen överhuvudtaget uppfördes.
Och vi avslutar med väderprognosen. I Götaland och södra Svealand blir det åter en solig dag frånsett en del dimma under morgonen. Plus 3 till plus 8 grader. Nordvästra Svealand och södra Norrland molnigt och i den norra delen på en del håll något snö i eftermiddag. Temperatur kring 0. Och i norra Norrland så klarnar det efter att ett molnområde med snöfall har passerat söderut. 0 till 5 minusgrader.
Ekot Barbro Nordvall, Folkvaccin.
Den 21 mars 1996, Sverige.
God kväll. Sverige stoppar alltså all import av nötkött från Storbritannien. Det beslutade Livsmedelsverket nu ikväll. Samma beslut fattade Frankrike och Belgien tidigare idag. Anledningen är att den fruktade galna kosjukan nu misstänks kunna överföras till människor. Och det är en sjukdom som är vanlig bland brittiska nötkreatur.
En så kallad galen ko. Ett virus har satt sig i dess hjärna. Uppståndelsen blev stor häromdagen när en vetenskaplig kommission tillsatt av den brittiska regeringen konstaterade att ett samband mellan dess mänskliga motsvarighet, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och galna kosjukan var sannolikt.
Vi har haft en diskussion med Livsmedelsverket och där har man idag nu på kvällen beslutat att stoppa all import av kött ifrån Storbritannien.
Varför det?
Därför att man inte kan utesluta att den här typen av sjukdom som galna kosjukan utgör och som då går på kor, att den kan ha ett samband med de dödsfall som man har sett i England.
Men är det inte lite hysteriskt det här? Skapar ni inte en onödig oro hos befolkningen? Det finns ju många som har ätit av det här köttet i Sverige.
Ja, det är ju inget skäl till att inte stoppa det när vi nu ser sambandet tydligare, tvärtom. Det är väldigt viktigt att konsumenterna i Sverige kan lita på myndigheterna, i det här fallet Livsmedelsverket. Att man, om man har den här oron och får den förstärkt på det vis som har skett under dagen, att man då handlar.
Om man vet med sig att man har ätit kött från Storbritannien, vad ska man göra då?
Ja, det är väl ingenting att göra åt det just nu, för att har man ätit det så har man ju.
Men bör man vara orolig eller kontakta läkaren eller någonting?
Det kan jag inte uttala mig om, därför att det är ju en medicinsk fråga. Det får du nog fråga någon med den.
Skulle du vara orolig om du hade ätit kött från Storbritannien?
Ja, jag har ju vetat om det här under en längre tid, så jag har ju undvikit kött från det landet.
Om du har vetat om det en längre tid, varför har du inte slagit larm tidigare?
Nej, men grunden för att göra sånt här måste vara ganska stabil.
Sen några timmar är det importstopp för allt brittiskt nötkött här i Belgien. Det gäller tills vidare, skriver belgiska jordbruksministern i ett pressmeddelande. Samma beslut tog Frankrike i förmiddags, liksom 5 tyska delstater i morse. När den tidning som alla EU-tjänstemän läser, Financial Times, kom ut i morse med nyheten i topp om att det finns en risk för att människor kan smittas av galna kosjukan, då bröt vild aktivitet ut i EU-kommissionen. En talesman försökte sprida lugn genom att säga att 30 miljoner nötboskap slaktas inom EU årligen. Men bara, som han sa, 12 000 djur har hittills konstaterats smittade. Men ett blixtmöte med EU-ländernas veterinärkommitté är utlyst tills imorgon fredag. Och på måndag väntas den EU-kommissionär som ansvarar för jordbruksfrågor, Franz Fischler, presentera ett beslut som å ena sidan ska skydda EUs medborgare från hälsofara. Å andra sidan inte skada de många hårt utsatta brittiska köttuppfödarna ännu mer.
Ny statsminister i Sverige, 21 mars 1996.
Sverige har fått en ny statsminister. Den nya socialdemokratiska partiledaren Göran Persson utsågs av riksdagen idag.
Riksdagen har sålunda till statsminister utsett Göran Persson.
Röstsiffrorna var 178 ja och 154 nedlagda. Dessförinnan hade partiernas gruppledare berättat om hur de såg på den nya regeringen. Moderaterna hade mest bara kritik att komma med, men övriga partier var i varierande grad samarbetsvilliga. Folkpartiet talade om samarbete om energin, Miljöpartiet om miljön. Gudrun Schyman föreslog vänstersamverkan om en rad frågor, till exempel välfärden och arbetstidsförkortningen. Men mest samarbetsvillig var Centerns gruppledare Per-Ola Eriksson.
I nära samarbete med en regering ledd av Göran Persson är vi beredda att även fortsättningsvis ta samhällsansvar för att lösa de problem som vårt land står inför.
Och den nya statsministern myste över alla samarbetsförslag, särskilt Centerpartiet. Men även Vänsterpartiet markerade ju väldigt tydligt att de ville ha ett samarbete. Hur ser du på det?
Ja, och det är naturligt mot bakgrund av det de har sagt i valrörelse och i andra sammanhang. Så att jag är öppen för konstruktiva samtal med dem och också med andra partier i riksdagen, självklart. Även KDS ville samarbeta. Jag hörde också att Miljöpartiet ville samarbeta och Folkpartiet pekade särskilt på energifrågan som grund för samarbete. Så att riksdagen är just nu karaktäriserad av att den sittande socialdemokratiska regeringen har goda möjligheter att hitta samarbetspartners. Och det vi har tillsammans med Centern i form av ett nästan organiserat samarbete har alla förutsättningar att utvecklas och fortsätta.
Den 21 mars 1996. USA:s problem i Stilla havsområdet.
Kina anklagade idag USA för att trappa upp konflikten om Taiwans ställning. Kina har ju genom hotfulla militärmanövrer försökt pressa Taiwan till att inte förklara sig som en oberoende stat. Idag kom ytterligare ett amerikanskt hangarfartyg fram till området.
Samtidigt som de taiwanesiska militärerna idag övade försvar mot landstigningsoperationer och luftlandsättningar har den amerikanska hangarkryssaren Nimitz med sina 8 följefartyg nu nått den sydkinesiska sjön söder om Taiwan. Det betyder att USA nu har samlat sin största flottstyrka här sedan Vietnamkriget. Det tillsammans med ett amerikanskt löfte att sälja nya avancerade vapensystem till Taiwan betecknades idag i Peking som en klar upptrappning av spänningen i området och en uppenbar inblandning i Kinas inre angelägenheter. Samtidigt går nu valrörelsen inför presidentvalet här i Taiwan in i sin slutfas. Idag turnerade den segertippade presidenten Li Donghui till exempel genom en stad söder om Taipei. Dock utan att i något tal beröra den stigande spänningen i havet utanför. Och den stora frågan här är nu vad som händer om Li vinner valet på lördag. Det är ju trots allt han som orsakat den rådande krisen här.
Och USA har också andra bekymmer i västra Stilla havsområdet. På den japanska ön Okinawa har USA 28 000 soldater stationerade. Men invånarna där vill ha bort amerikanerna, vilket skulle förändra maktbalansen i området.
Den kallas för elefantburen, amerikanernas jättelika avlyssningsanläggning på den japanska ön Okinawa. Härifrån är det lika långt till Kina som Taiwan, till Filippinerna och Korea. En idealisk plats för USAs signalspaning. Men nu finns det ett problem. Marken där anläggningen står tillhör den här mannen, Sushi Ishibana heter han. Och han vill, liksom tusentals Okinawa-bor, ha tillbaka sin mark och stänga baserna på ön. Amerikanerna skjuter sönder ön genom sina ständiga övningar, klagar öbefolkningen. Men kravet på att stänga baserna kulminerade när 3 ledernackar, som de amerikanska soldaterna kallas, gjort sig skyldiga till våldtäkt på en 12-årig japansk skolflicka.
So how are you affected by this incident here in Okinawa we heard so much about?
That situation, sir, was devastating. You know, it set the Marine Corps back.
De är 28 000 man, de amerikanska soldaterna på Okinawa, men inte alla av dem är helt säkra på var de är eller varför de är här.
How long have you been here?
I've been in Panama, in Japan since November 7th. We're forward deployed from the United States in defense of our country and defense of its interests.
What are your interests here?
Our interests here are United States economic and political interest in this area of the world, whatever That's not my job to know that, it's to defend it.
Att stänga baserna kan få säkerhetspolitiska konsekvenser i hela den här delen av världen. Och det spända läget mellan Kina och Taiwan har gjort militären här oumbärlig för USA. Men den fattiga befolkningen på Okinawa har tröttnat på att tvingas husera 3/4 av de amerikanska soldaterna i Japan och att bli behandlad som den amerikanska koloni man upphörde att vara 1972. Så när mörkret faller börjar man planera. Man planerar protester. Protester som ska ske lagom till president Bill Clintons besök i Japan senare nästa månad. Folke Gredén och Don Joma på Okinawa.
Den 22 mars 1996, Sverige. Klockan 9 idag på morgonen så presenterade Sveriges nya statsminister Göran Persson sin nya regering. Men innan dess så gjorde han en slags arbetsförklaring. Här är en del av det.
Arbetslösheten, segregationen och rasismen är det mest oroande problemen i dagens samhälle. Om vi inte lyckas befästa idén om alla människors lika värde riskerar samhället att brytas sönder av inre motsättningar. Därför måste hela Sverige mobiliseras för att medverka till en ökad integration. Det är särskilt vikt att kampen mot arbetslösheten bland invandrare ges förtur. Arbetet för ett jämställt samhälle fortsätter. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla delar av regeringens politik. En hög kvalitet i den kommunala verksamheten är grunden för den svenska välfärden och avgörande för jämställdheten och för att motverka segregation. Även i fortsättningen kommer den kommunala verksamheten i vård, omsorg och skola att prioriteras framför statliga bidrag och transfereringar. För att utbudet av kommunala tjänster skall fördelas jämnt har ett nytt system för utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner införts. Det ska noga följas upp och utvärderas. Den uppgörelse som har slutits mellan staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet skapar goda förutsättningar för kommunernas verksamhet och för samhällsekonomin. Kommunerna får stabila spelregler, kommunala uppsägningar och skattehöjningar motverkas. Därigenom förbättras möjligheten att bekämpa arbetslösheten. Sverige är ett rikt land. Vi har en god miljö, en hög kunskapsnivå, en utpräglad jämlikhet och en stor öppenhet. Dessa värden skall värnas och vidgas. Människovärdet är alltid större än marknadsvärdet. Regeringens mål är ett samhälle där alla människor har arbete, känner trygghet, delaktighet och ansvar och där var och en får del av utvecklingens framsteg. Så kan vi, fru talman, hålla samman Sverige. Fru talman, jag vill anmäla att följande statsråd tillsammans med mig kommer att ingå i regeringen. Statsråd och chef för Justitiedepartementet är Laila Freivalds. Statsråd och chef för Utrikesdepartementet är Lena Hjelm-Wallén. Statsråd och chef för Försvarsdepartementet är Thage G. Peterson. Statsråd och chef för Socialdepartementet är Margot Wallström. Statsråd och chef för Kommunikationsdepartementet är Ines Usman. Statsråd och chef för Finansdepartementet är Erik Åsbrink. Statsråd och chef för Utbildningsdepartementet är Carl Tham. Statsråd och chef för Jordbruksdepartementet är Annika Åhnberg. Statsråd och chef för Arbetsmarknadsdepartementet är Margareta Winberg. Statsråd och chef för Kulturdepartementet är Marita Ullskog. Statsråd och chef för Näringsdepartementet är Anders Sundström. Statsråd och chef för Inrikesdepartementet är Jörgen Andersson. Statsråd och chef för miljödepartementet är Anna Lindh. Statsråd är Pierre Schori, Leif Blomberg, Maj Inger Klingvall, Björn von Sydow, Leif Pagrotsky, Ylva Johansson, Thomas Östros och Ulrika Messing.
Jag får anmäla att Ingvar Carlsson har anhållit om att bli entledigad från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 23 mars. Bifalles denna anhållan? Svaret är ja. Till bordläggning anmäls till kammaren inkommen proposition nummer 188 och redogörelse nummer 2 från Europarådets svenska delegation. Till bordläggning anmäls till kammaren inkomna ärenden från utskotten. Behagade kammarens ledamöter åtskiljas? Svaret är ja.
Gunvor Hildén, hur ska vi då tolka regeringsförklaring och val av regeringsmedarbetare idag? Arbetslösheten, den öppna, ska ner till hälften, säger Göran Persson bland annat.
Ja, han säger det. Många gånger har han sagt det. Den ska ner, den öppna arbetslösheten ska ner till hälften år 2000. Men det är många som tvivlar på om det där är möjligt. Och idag, för första gången, så tvekade Göran Persson och sa att det är möjligt att man misslyckas och att regeringen tar en stor risk genom att ge det här löftet. Och det visar väl kanske att han själv också börjar tycka att det var lite farligt.
Mm. Är det riktigt som Gudrun Schyman sa till exempel att tonvikten inte i första hand tycks ligga på bekämpandet av arbetslösheten utan på att få ner budgetunderskott och klara inflation och sådana saker?
För Göran Persson är det samma sak. Han anser att man kan inte få upp sysselsättningen om man inte har ordning på ekonomin. Och det tycker väl de flesta nationalekonomer också.
Mm. Göran Persson som statsminister då, vad kan man säga något om hans stil om du jämför med den före statsministern?
Ja, Ingvar Carlsson, han var ju en medlare kan man säga. Göran Persson är en ledare och det finns han har varit statsminister i ett dygn och redan finns det otaliga exempel på att han ser det. Ett exempel då när de frågade honom varför han har gjort så stora förändringar i regeringen och då svarade han att det här är mitt lag, min regering. Och så där gick det på då. EU-frågorna har han tagit hand om själv. Alltså det viktiga liksom samlande greppet över EU-frågorna har han tagit själv.
Han markerar sin egen makt här.
Ja, i Katrineholm när han var kommunalråd så kallar de honom HSB, han som bestämmer. Och det är nog bra fortfarande att kalla honom för det.
Lite kort nu Gunvor bara. Kan man placera in den här nya regeringen någonstans på höger-vänster-skalan eller på traditionalister och förnyarskalan?
Ja, marknaden blev ju väldigt glad. Och det skulle ju tyda då på att det var förnyarna och eller marknadsinriktade som har vunnit.
Mm, tack så mycket.
Den 24 mars 1996. Rysk-amerikansk rymdskeppsdockning med kafferep.
Den amerikanska rymdfärjan Atlantis har nu kopplats ihop med den ryska rymdstationen Mir. De sex amerikanska astronauterna tog sig i morse över till den ryska farkosten för att hälsa på de två ryssarna ombord. Och en av amerikanerna, den 53-åriga Shannon Lucid som vi ser här, en veteran med 4 rymdfärder bakom sig, ska stanna ombord på Mir i 5 månader. Och det är längre än någon amerikan tidigare har vistats i rymden.
Den 24 mars 1996 så tittar vi upp på natthimlen.
Den starkt lysande kometen Hyakutake har nu kommit nära jorden och passerar på 15 miljoner kilometers avstånd. Den kan i kväll ses vid stjärnbilden Björnvaktaren i Ostnorost och måndag tisdag så passerar den Karlavagnen med kurs mot Polstjärnan. Astronomer över hela jorden följer kometen med stort intresse och observationerna väntas ge svar på många frågor om jordens och universums ursprung.
Fallande svensk ränta gör det förmånligt att köpa hus idag. 24 mars 1996. Mäklare Osbeck rapporterar.
För bostadsrätter i välskötta föreningar i innerstan betalas allt högre priser. Däremot är det ingen större prisökning på villor och bostadsrätter i övriga Västsverige. Många går i husköpartankar. Här visas ett hus i Lerum idag.
Ja, vi har stor efterfrågan för närvarande. Mycket stor.
Varför är det så?
Räntorna faller. Vi kan ju låna till 8% drygt idag.
Hur blir det med priserna?
Ja, vi tror att priserna kommer förhålla sig ungefär som de gör idag. Folk har inte råd att betala så mycket mer.
Många skåningar försöker sälja. I Sydsvenska Dagbladet är 7 sidor fyllda med villa- och bostadsrättsannonser idag.
Och försäljningarna går trögt på många ställen i Sverige, trots att räntorna har sjunkit kraftigt det senaste halvåret. Vad kan då den nya regeringen göra åt saken?
Ja, jag tror att det är bra med en stark regering som visar vad man vill någonstans. Men sen kanske inte de riktigt rår på arbetslösheten. Mycket stora faller de närmaste månaderna. Det är testet. Vad händer med arbetslösheten?
Ett nog så viktigt ryskt presidentbesök i Norge 25 mars 1996.
Idag kom Rysslands president Boris Jeltsin till Oslo för ett 2 dagars besök och han togs för en stund sen emot på slottsplatsen av det norska kungaparet.
Ja, här på slottsplatsen har Boris Jeltsin och hans hustru Naina just tagits emot av kung Harald och drottning Sonja. Jeltsin verkar vara vid mycket god vigör. Han skiner nästan lika mycket som vårsolen över Oslo har gjort tidigare idag. Och han ser nästan glad ut nu när nationalsångerna spelas innan det uppställda hederskompaniet ska inspekteras av den ryske presidenten. Mycket sånt här protokollärt blir det under första dagen av statsbesöket. Kungalunch på slottet, kärnsnedläggningar vid minnesmärken över de som dödats under kriget. Det finns också ett minnesmärke över stupade sovjetiska soldater här. Och det anser man från rysk sida var viktigt att markera. Före galamiddagen ikväll träffar Jeltsin norska industriledare som ska framföra sina synpunkter på olika hinder i de kommersiella förbindelserna mellan Ryssland och Norge. De tunga politiska punkterna på besöksprogrammet tas upp först imorgon. Då ska Jeltsin ha överläggningar med Norges statsminister Gro Harlem Brundtland som just nu står här framför mig i knallröd kappa. Västpakten NATOs omställda planer på en utvidgning österut, den norsk-ryska dispyten om delningslinjen mellan de två ländernas ekonomiska zoner i Barents hav, norsk kritik mot att den ryska säkerhetstjänsten gripit en rysk medarbetare till den norska miljöorganisationen Bellona och anklagat honom för spioneri, och de stora miljöproblemen på Kolahalvön alldeles intill Nordnorge är några av de kontroversiella frågor som väntas komma upp under detta annars så soliga statsbesök. Göran Skånsberg på slottsplatsen i Oslo.
Här i Norge räknar man inte med att det ska komma ut så mycket konkret av Jeltsin-besöket. Men i åtminstone en för Norge viktig fråga hoppas man ändå att den ryske presidenten ska komma med ett positivt besked. Nämligen om de miljöfarliga utsläppen från det stora smältverket i Nickel på Kolahalvön nära gränsen till norska Finnmark. Nickelverket är en av Nordeuropas största föroreningskällor. Anläggningen spyr ut omkring 250 000 ton svaveldioxid per år, vilket för att ta en svensk jämförelse är 200 gånger mer än vad Scanraff i Lysekil på svenska västkusten tillåts släppa ut. Utsläppen på Kola har inte bara lett till skogsdöd och svåra hälsoproblem kring nickel. Utsläppen påverkar naturen i hela norra Skandinavien. Men nu finns det planer på att bygga om hela nickelverket för en kostnad på närmare 2 miljarder. Med en ombyggnad så kan man få ner utsläppen av svaveldioxid och tungmetaller med hela 95%. Och det ryska kombinat som äger smältverket har stora exportinkomster men får enligt rysk lag inte disponera över pengarna och anser sig därför inte kunna klara finansieringen. Men här hoppas man från norsk sida att Jeltsin ska ha med sig ett besked om att nickelverket ska kunna förbehålla en del av inkomsterna för att kunna använda pengarna till en modernisering. Gengäld har den norske miljöministern Torbjörn Berntsen lovat ett norskt bidrag till ombyggnaden på 300 miljoner norska kronor. Berntsen har samtidigt uppmanat Sverige och Finland att tillsammans satsa 75 miljoner. Blir det en miljösatsning i Nikel kommer för övrigt en del av de satsade pengarna att gå tillbaka till Norge och Sverige. Det är nämligen ett konsortium av norska och svenska företag som ska svara för ombyggnaden. Det svenska företag som är med är Boliden. Anders Thunberg i Oslo.
Den 26 mars 1996. Engelsk nötkött.
God kväll. EU stoppar alltså all export av nötkött från Storbritannien. Experter från samtliga EU-länder har suttit i krismöte hela dagen för att bestämma vad man ska göra för att skydda befolkningen från galna kosjukan. Och den svenska deltagaren i mötet menar att det behövs drastiska åtgärder för att återställa konsumenternas förtroende.
De här männen beslutar om framtiden för Storbritanniens hela lantbruk. Och det är precis så dramatiskt som det låter. Hela dagen har veterinärer från EUs 15 medlemsländer här i Bryssel vägt vaga forskningsrön om att människor kan riskera att smittas av galna kosjukan. Mot den katastrof det innebär att slakta kanske hälften av Storbritanniens 11 miljoner nötboskap. Hur eldar man upp 4-5 miljoner kor? Och var ska all den boskap som ska ersätta den slaktade komma ifrån? För att inte tala om mjölken. Storbritannien är idag självförsörjande. Men kommer att tvingas att importera färskmjölk någonstans ifrån.
Det är ju en katastrof alltså. Och det är därför det här är så fruktansvärt allvarligt. Samtidigt som alla nu är på det klara med att de hårda slutsatser som den brittiska regeringen har gjort av de här 10 fallen. Då, så det kan kanske verka lite tunt. Men man måste vidta, det finns ingen trovärdighet kvar om man inte vidtar drastiska åtgärder nu.
Man tror att infekterat kött kan vara orsaken till de 10 fallen av unga människor som under de senaste 2 åren avlidit av en ny form av Creutzfeldt-Jakob-sjukdomen. En form som snabbare än tidigare känt förstör hjärncellerna. Men att återställa förtroende för brittiska och för all köttindustri bland konsumenterna, det kommer bli en dyr affär. Den brittiska regeringen har redan annonserat att den kommer att kräva generösa bidrag från EU för att kompensera sina bönder. Att köpa en ny hygglig mjölkko kostar idag runt 10 000 kronor. Till det kommer böndernas inkomstbortfall. Slutnotan där hamnar runt 100-talet miljarder kronor.
Den brittiska hälsovårdsministern förklarade i eftermiddags att det inte behövs några ytterligare åtgärder för att skydda konsumenterna.
Ja, hör mer på Englandsbandet 741. Sträck 3. Den 26 mars 1996. Åter är Christer Pettersson ett hett namn i spaningarna efter statsminister Olof Palmes mördare.
Christer Pettersson, som ju frikändes i hovrätten, är återigen det hetaste namnet i Palmeutredningen. Nya uppgifter pekar ut Pettersson som Olof Palmes mördare enligt Palmeutredarna.
Ja, jag kan konstatera att under sista tiden så har det tillkommit en del uppgifter. En del nya uppgifter som innebär till sitt innehåll att Christer Pettersson sätts in i bilden på ett tydligare sätt än förut. Det är vad jag kan säga.
Vad kan det få för konsekvenser menar du?
Ja, det får vi se då vartefter. För närvarande så har det bara den konsekvensen att vi tar till oss alla de här uppgifterna, kontrollerar dem så gott det går och sen får vi se vad det kan föranleda längre fram.
Det är flera nya omständigheter kring Christer Pettersson som nu gjort att Palmeutredningen på nytt intresserar sig för honom. Bland annat har flera gamla bekanta till Pettersson berättat att han faktiskt har erkänt mordet.
Rapport har varit i kontakt med 2 personer i Petterssons umgängeskrets. Båda bekräftar för oss att Pettersson faktiskt erkänt mordet inför kamraterna. En kvinnlig bekant säger till Rapport att hon inte vågar berätta om det här vare sig för polisen eller i en intervju i tv eftersom hon är livrädd för Pettersson. Den andra kamraten däremot låter sig intervjuas anonymt och han har även vänt sig till polisen.
Ja, dels har han skrutit om det i förtäckta ordalag.
Och dels så... ordalag, för bara frågan, när du säger förtäckta ordalag, vad är det för ordalag exakt då?
Ja, det är i stil med att han sa då att det var nog jag som sköt. Och ibland har han sagt faktiskt det, att det var jag som sköt. Och,
men det tror inte han har sagt det här då för att lura er, för att på något sätt imponera på er då?
Nej, och det här är oss emellan. Så. Sprid inte det här nu, så. Utan skit i det hela. Så. Ja, och då försökte jag fråga att vad fick du från vapnet ifrån? Fick du den från Sigge? Gav Sigge eller vapnet? Nu skiter vi det här. Utan det var kanske jag som sköt. Men än sen då. Så. Än sen då.
Men den helt avgörande frågan är förstås om de här nya uppgifterna från Petterssons gamla bekanta överhuvudtaget är trovärdiga. Har du hört det förut att han skulle ha erkänt mordet för, ja, i olika sammanhang?
Ja, den typen av påståenden har cirkulerat i olika tillfällen, det är riktigt.
Och vad har man sagt då? Vad är det för rykten som cirkulerar?
Ja, rykten om att han skulle ha lämnat uppgifter i kamratkretsen eller motsvarande då, som skulle ha haft avseende på hans roll i sammanhanget.
Han skulle alltså ha erkänt inför andra att han är skyldig till mordet?
Ja, sådana uppgifter cirkulerar, ja. Men det har alltså inte varit möjligt att följa upp det, så att det har lett det hela framåt på något meningsfullt sätt.
Det betyder att ryktena finns, men ni kan inte kontrollera om de är sanna?
Ja, vi kan inte kontrollera vilken bärighet de har i varje fall.
Utöver de här påståendena anser Jan Danielsson också att den så kallade skevamannens nya uppgifter är mycket intressanta. Skevamannen, som han kallas, eftersom han satt i en bil av märket Chevrolet och var vittne till mordet. Och nu, efter 10 år, har han först till TV4 och sen också till polisen sagt att han faktiskt såg Christer Pettersson avlossa de dödande skotten.
Med det som jag vet och fått varit med om och sett på diverse videoupptagningar under det här antal år, så tycker jag att det är Christer Pettersson som var på plats.
Men det kanske allra viktigaste nya vittnesmålet mot Christer Pettersson, det kommer från den här mannen. Sigge Cedergren, känd som knark- och vapenhandlare och bekant sedan många år med Christer Pettersson. I mitten av januari i år tog Cedergren kontakt med polisens palmutredare. Svårt cancersjuk sa han nu att han ville lätta sitt hjärta. Och Cedergren berättade nu för första gången att han, bara ett par veckor före mordet på Olof Palme, överlämnat en revolver till Pettersson av samma märke och samma kaliber som sen användes vid mordet. Tidigare under alla år har Sigge Cedergren kategoriskt förnekat att han någonsin skulle ha gett Pettersson ett vapen. Men att han nu ändrat sig strax innan han dog, det tycker palmutredarna gör uppgiften mer trovärdig.
Naturligtvis är den intressant i och med det att han säger det på sin dödsbädd. Och därför ska det ju naturligtvis också utredas.
Ja, uppgiften som sådan är av mycket stort värde. Om det skulle innebära att Christer Pettersson faktiskt har haft ett vapen av aktuell typ. Och dessutom haft möjlighet att skaffa sig på samma vis ammunition av det slag som användes vid mordet på Olof Palme. Om det är riktigt så är uppgiften av synnerligen stort intresse naturligtvis. Sen kan man ju då ställa sig frågan vilken tillit man ska fästa till uppgifterna, och det är jag inte beredd att utveckla nu.
Det faktum att den här personen lämnade uppgifterna på dödsbädden, kan man säga, när han själv visste att han skulle dö inom en snar framtid, gör det att uppgiften blir mer eller mindre trovärdig?
Ja, jag har svårt att se att det skulle vara ägnat att göra den mindre trovärdig i varje fall.
Och Christer Pettersson har själv hela tiden i polisförhör och intervjuer förnekat att han skulle vara mördaren. Och han blev som sagt också frikänd i hovrätten.
Den 25 mars 1996. Åter om den lysande kometen.
Nu i natt har ni största chansen att se den stora kometen. Den rusar fram med 360 000 km/h, men är så långt borta att ögat inte uppfattar att den rör sig.
I natt och imorgon natt har ni störst chanser att se kometen, döpt efter sin japanska upptäckare Hiyako Take. Kometen befinner sig 16 miljoner kilometer bort, men det är nära, enligt astronomerna. En så ljusstark komet har inte kommit så nära jorden på 400 år. Bilderna togs vid ett amerikanskt observatorium, men ni kan själva se kometen om ni tittar i riktning Karlavagnen i natt. Klockan 20, efter rapport, finns kometen i nordost, 54 grader över horisonten. 2 timmar senare har den stigit till 64 grader. Vid midnatt står den i nord-nordost, klockan 2 rakt i norr och klockan 4 i nord-nordväst. Förutsättningen att se den lysande klumpen av sten och is, 40 gånger större än jorden, är förstås att det är molnfritt.
Är det molnfritt, Jan?
I södra Sverige så finns det stora möjligheter att kunna se den, åtminstone fram till midnatt. För som vi kan se på dagens satellitbild så har det varit kraftväder i södra hälften av landet idag. Det har varit en del dimmor längs Svealandskusten, liksom allra längst i söder.
Den 26 mars 1996, Sverige.
Fortsätter på temat ekonomi.
Ja, Riksbanken sänkte idag räntan igen för 7:e gången i år. Den viktigaste styrräntan, reporäntan, sänktes från 7,60 till 7,40%. Och därmed har den sänkts 1,51% sedan årsskiftet. Den svenska kronan är också starkare än på mycket länge just nu. Man får gå tillbaka till sommaren 93 för att hitta en D-markskurs på runt 4,45 som idag.
Men AMS-chefen Göte Bernhardsson, han är inte nöjd med Riksbankens ekonomiska politik.
Ja, jag har inte bara idag uttryckt den kritiken. Jag sa redan tidigt 95 under sommaren att jag ansåg att det var tid då för att göra ordentliga räntesänkningar och följa med den internationella utvecklingen som vi då hade under hösten. Tyvärr har man inte gjort det, utan det är först nu som man lite desperat sänker räntorna nästan varje vecka.
Sju sänkningar hittills i år, är det desperat?
Ja, jag tycker att det finns, det visar att man är ute för sent och att man har tvingats in i en situation och sänker räntorna när övriga världen ligger ganska stilla, och det är mycket svårare att få genomslag nu, tror jag, än det hade varit i höstas. Det andra problemet var att vi såg ju den här analkade problemet under 1996, och man vet att det tar tid innan räntesänkningar får effekt. Och delvis tycker jag att den här konjunktursvackan som vi nu går in i, den är lite orsakad av att penningpolitiken inte har varit i takt med utvecklingen.
AMS generaldirektör Göte Bernhardsson, Tommy Fredriksson intervjuade.
Den 26 mars 1996, Sverige.
Den sena våren har ställt till det för fotbollen. Hela den allsvenska premiären som skulle äga rum den 8 april skjuts upp, för det anses omöjligt att få arenorna spelbara. Bara eluppvärmda Råsunda håller måttet. Ja, vädret, John.
Tack för det, Claes. Ja, vintern biter sig kvar. Idag har det varit snöfall eller snöbyar på många håll i landet. Och i övermorgon så kommer det snöväder in från nordväst.
Den 27 mars 1996, en AIDS-rapport.
Och Lunch Record fortsätter nu utrikes med nya AIDS-larm från Afrika. 2/3 av Zimbabwes armé är HIV-smittad. Det här visar en undersökning som den militära ledningen nu gör allt för att stoppa.
Det var när en bataljon soldater skulle lämna blod som det upptäcktes att 70% var HIV-infekterade. Zimbabwes hälsominister fick rapporten och ville på stående fot införa anonyma blodtester på alla nya rekryter. Men arméledningen förnekar undersökningens resultat och motsätter sig tester av soldaterna. Sådana tester skulle bara bidra till rykten att soldaterna är ovanligt sexuellt lösaktiga i motiveringen. AIDS är en nationell katastrof i Zimbabwe, där 42 offer dör AIDS varje dag. De senaste beräkningarna visar att 1 miljon är HIV-positiva, eller 30% av den sexuellt aktiva befolkningen. Och om 2 år så kommer var tionde arbetsför att ha utvecklat AIDS enligt hälsoministeriets beräkningar. Och en av de stora spridarna är just armésoldater. som borta från sina familjer på olika förläggningar är kända för att ha tillfälliga sexuella förbindelser. Och detta går igen i hela Afrika, där just soldater och långtradarchaufförer är de största spridarna av HIV-smitta, både inom och utom olika länders gränser. Vincent Tolbeck, Kapstaden.
Den 27 mars 1996. Vädret i Sverige.
Nu är nämligen vintern i antågande igen, säger vädertjänsten. Imorgon snöar det i södra Sverige och det är varning för halka i Götaland och södra Svealand. I norra Sverige blir det kallt och klart. Under dagen fortsätter det snöa i södra Sverige. Det blir inslag av regn i Götaland. I norr fortsatt vackert väder.
Den 27 mars 1996. Andra partier ger hjälp till Socialdemokraternas regerande.
Så tänkte jag på en speciell idrottsgren, nämligen curling. Jag såg framför mig Olof Johansson och Per-Ola Eriksson sopa isen så det bara visslade om det. För att den socialdemokratiska trissan skulle glida. Såg behagfullt och mjukt som tänkbart.
Statsminister Persson, presskonferens i Turin, Italien, 29 mars 1996.
And the most important goal for my government today is to reach the convergence criteria so that we will be able to take a decision to enter, or if the Swedish parliament don't want to enter, take a decision to stay outside without being harmed by the market.
Ja, det var alltså konvergensfrågorna som statsministern tyckte var de viktigaste som han framhöll i presskonferensen i Turin ikväll. En av de första frågorna som EU-konferensen nu måste ta sig an är annars effekterna av en massslakt av brittiska kor. Det kan påverka Storbritanniens redan tidigare kritiska hållning mot EU. Frågan är om britterna alls kommit något närmare Europa.